last year when we met at Bombers Week. This is the hour to say goodbye to a beloved younger brother. Thank you, Olaf. Thank you for your achievements, for your challenging spirits, and for the great example you left for those to follow up. May I promise you, there are thousands of us and of our younger friends who know it is not enough to guard dear memories. It's important to keep the flame burning. Olaf will go on living in our hearts and in our work. He will be remembered by European workers and African farmers, by freedom-loving people in Asia and the Pacific, in the Americas, all over the world. The example given by Olaf Palme will further inspire the efforts of those who struggle for a better future. Omja for legatil et pyrowood, kære Lisbeth. Og Palmesønnene, og familien og alle svenske venner. Vi som kommet hit utenfra, langveis fra eller fra nabolandene, vi ville så gjerne tatt over noe av den smerte som har rammet der, om vi kunne. Fordi deres tap også er vårt tap. Det vi iallfall kan love dere er at Olaf ikke vil bli glemt. Og at vi vil føre videre den medmenneskelige innsats som var det sentrale i hans livsgjerning. La oss satse på at ånd igjen vil vise seg sterkere enn vold.
Det var Willy Brandt, Socialistinternationalens ordförande och ordförande i de tyska socialdemokraterna, västtyska.
Kortegen nu så småningom kommit igenom passagen vid Riksgatan och ut till Mynttorget, så har den gått den korta sträcka som geografiskt symboliserar början och slutet av Olof Palmes politiska karriär, Mynttorget och Rosenbad. För vid Mynttorget ligger det gamla kanslihuset, den byggnad som idag är ledamotshus för riksdagens ledamöter. Där i det gamla kanslihuset började den unge Olof Palme, han var 26 år, som handsekreterare åt dåvarande statsministern Tage Erlander. Olof Palme hade vid den tiden 1953 just slutat som ordförande för de förenade studentkårerna och börjat som byråsekreterare på försvarsstabens underrättelseavdelning. Tage Erlander fick kon på honom genom dåvarande statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet, nuvarande utbildningsdepartementet, Ragnar Edenman, som hört Palme som studentkårsordförande och blivit imponerad. Han berättade om det för Tage Erlander, som sägs ha frågat: är Palme partivän? Kortegen rör sig nu ner över Stallbron. Just nu passerar bilarna med Olof Palmes familj mig. Jag ser Farnborgen längst nere på Strömgatan.
Även kronprinsessan Victoria var väldigt fascinerad av Olof Palme. Hon mötte honom en gång för några år sedan på Skansen under firandet av Svenska flaggans dag. De satt bakom varandra under solens sken. Och så plötsligt så far en vind genom träkronorna och ner över dem så faller hundratals insektslarver. Och så är de förlorade för ett kort ögonblick från programmet. Olof Palme och kronprinsessan börjar leka med de här larverna, tala med varann, le åt varann. Och sen dess var kronprinsessan Victoria väldigt fascinerad av Olof Palme. Nu kommer snart kistan att svänga vänster vid Strömbron. Människor slänger sina rosor framför kistan. Den vita kistan dragen av ungdomarna från SSU. Bakom raden av limousiner med de närmast sörjande. Nu svänger alltså kistan över början av Strömbron här, över Norrström. På andra sidan så reser sig stora operahuset. Där alltså Gustav den tredje för snart exakt 194 år sedan blev mördad. Den 16 mars 1792. Kistan har just passerat mig. Värdigt och allvarligt går ungdomarna bredvid kistan över Strömbron. Det är inte första gången en statsminister, en svensk statsminister, hedras på det här sättet med en kortege genom de här delarna av stan. 1925, också då en kulen marsdag, fördes Hjalmar Branting från Storkyrkan bakom slottet där till Adolf Fredriks kyrkogård. Och nu fladdrar de röda fanorna från fackförbund och arbetarkommuner här runt Stockholm till Olof Palmes minne. Limousinerna passerar precis mig. Och hedersvakten, fanbärarna, ska snart falla in i tåget bakom limousinerna in mot Stockholms city.
Regeringen ingriper i Palmeutredningen. Det är den 4 februari 87.
I förrgår visade det sig omöjligt att på regionalt plan nå en överenskommelse om uppläggningen av det fortsatta arbetet i mordutredningen. Det har lett till att regeringen kommer att ge uppdrag till rikspolischefen och riksåklagaren att ta över ansvaret för det fortsatta polisiära arbetet i mordutredningen och de åklagarfunktioner som följer med detta.
Statsminister Ingvar Carlsson vid nattens presskonferens. Hela spaningsledningen försvinner nu från Palmeutredningen och istället övertas ansvaret för polisarbetet formellt av rikspolischefen Holger Romander och i praktiken av avdelningschef Ulf Karlsson på Rikspolisstyrelsen. På åklagarsidan förs också ansvaret upp på högsta nivå. Riksåklagare Magnus Sjöberg blir den formelle förundersökningsledaren, men det blir biträdande riksåklagaren Axel Morat som leder förundersökningen i praktiken. Det här innebär att resultatet av regeringens ingripande i Palmeutredningen blivit att Hans Holmér och hans spaningsledning försvinner och att åklagarna får arbeta direkt med de utredande polismännen.
Länspolismästare Hans Holmérs huvudspår som han hållit fast vid sedan i somras kommer alltså att utredas även i fortsättningen. Men själv är han alltså bortkopplad från Palmeutredningens ledning. Och så här beskriver statsminister Ingvar Carlsson Holmérs nya roll.
Hans Holmér har engagerat sig oerhört starkt för att nå ett resultat. Och han kommer fortsättningsvis, enligt de informationer vi har fått, att spela en viktig roll. Närmast den person, nämligen rikspolischefen, som nu har övertagit ansvaret. Hans Holmér har, så vitt jag förstår, förklarat att han är beredd att satsa till 100%.
Var det fel av Hans Holmér från början att sätta sig som spaningsledare för den här utredningen?
Jag har ingen anledning att, som jag har sagt, göra bedömningar av rätt eller fel. Det ingår inte i min filosofi att göra de bedömningar nu. Jag har sagt däremot att det har varit, så vitt jag kan bedöma, ett effektivt arbete med stort engagemang. Och jag har inte haft någon som helst anledning att uttala kritik.
Men tror ni då att Hans Holmér kommer att vara motiverad att engagera sig i jakten när han är fråntagen ansvaret?
Jag tror att Hans Holmér har samma grund för sin ambition som vi alla, nämligen den som statsministern nämnde, att klara ut det här mycket svåra fallet.
Rikspolischefen Holger Romander, som tillsammans med riksåklagaren Magnus Sjöberg nu alltså tagit över ansvaret för Palmeutredningen.
Horisonten och minns en svart dag för ett år sedan. Han fick dödsbudet när han var på resa i Västafrika.
I learned about the passing of Prime Minister Olof Palme when I was in an official mission in Senegal. And then it was for me one of the saddest news I have had since I am Secretary General.
Nyheten om Olof Palmes död var en av de sorgligaste jag fått sedan jag blev generalsekreterare. Vi förlorade en av de mest kraftfulla kämparna för förståelse mellan länder. Det var ett fruktansvärt slag för alla som arbetar för förståelse, fred, nedrustning och mänskliga rättigheter, säger han. Och beskriver Palme med de bästa adjektiv han känner. Hederlig, balanserad, hängiven, dynamisk, unik. Ingen annan regeringschef har till exempel varit så lojal med FN som Palme. Och han var konsekvent, vilket är praxis i ett land som är en av det internationella samfundets mest bemärkta medlemmar. Sverige har aldrig använt sin neutralitet till att vara likgiltigt inför internationella problem, tvärtom. Och Olof Palme hade en utsökt opartiskhet visavi sådana problem, säger han. Pérez de Cuellar och Palme samarbetade i många år. Palme var bland annat generalsekreterarens särskilda sändebud i kriget mellan Iran och Irak. Pérez de Cuellar berättar att han blev mycket imponerad när han ringde Palme efter den socialdemokratiska valsegern 1982.
And out of respect I gave him a call and I told him, dear Olaf, now you are the prime minister. I think I imagine that you are no longer in a position to continue with this assignment. Which as you know, it was a completely honorary assignment. He didn't get a single penny, you know, from this effort. And then he told me, no, on the contrary, now that I am prime minister, I will, I wanted to continue, working for the solution of the Iran-Iraq problem.
Käre Olof, sa jag, nu när du är statsminister kan du väl inte fortsätta uppdraget? Tvärtom, svarade Palme, jag vill fortsätta. Det gick generalsekreteraren djupt i sinnes. Och så värdefull var den svenska statsministern som sändebud, säger han, att en utomstående ersättare helt enkelt var otänkbar. Därför tog jag själv över hans uppdrag. Pérez de Cuellar minns den sista gången de talades vid, blott 2 dagar före mordet. Då gällde det FNs dåliga finanser. Han minns också sista gången de sågs. Det var i Sverige. De reste till Harpsund och rodde i den berömda ekan. Palme var bättre vid årorna.
We went together, we flew together in a helicopter. And then we were, trying to, to roll in the other was a vein. I have a picture of the two of us, trying to. But he was much better than me, I must say. And it was a very. And then we had a very nice dinner, a working dinner there with close collaborators.
Han talar med förtjusning om Harpsundsbesöket, om fotografiet han har av de båda ute på sjön, om en avspänd arbetsmiddag och långa spännande samtal. Mellanöstern, Sydafrika, nedrustning och uländer. Det nämner Pérez de Cuellar särskilt. Palme hade en sällsynt känslighet för uländers problem. Det var det mest gripande i hans personlighet.
I think he was a man who had a no, it's extraordinary sensitivity of the problems of the poor countries, and that is one of the most, say, moving aspects of his personality.
När generalsekreteraren talar om Olof Palme finns där inget förljuget eller påklistrat artigt. Hans sympatier är påtagliga och äkta. Innan vi skiljer säger han att han är glad över att ha fått tala om Olof Palme, glad över att ha fått dela med sig av minnet efter en vän och inspirationskälla som han uppriktigt saknar. Erik Arner, New York.
December 15, 1988.
Misstankarna mot den 41-årige man som anhållits för mordet på Olof Palme kan prövas i domstol redan imorgon om åklagarna idag begär honom häktad. Mannen är misstänkt för mordet på sannolika skäl. Det är det allvarligaste misstanke som hittills riktat mot någon i Palmeutredningen.
Redan strax efter mordet på Olof Palme under våren 1986 fick polisen tips om den här 41-årige mannen, om hans kriminella förflutna och hans påstådda negativa inställning till Palme. Och redan då hördes han första gången av polisens palmutredare. Men tipset och förhöret begravdes i mordutredningens omfattande material och glömdes som mycket annat mer eller mindre bort när polisen under 1986 satsade allt mer av sina resurser på PKK-spåret. Chefsåklagare Anders Elin säger till Ekot att det är först nu när allt gammalt material återigen granskas i palmutredningen som mannen blivit aktuell på nytt. Men varken polis eller åklagare vill ännu närmare kommentera misstankarna mot mannen. Enligt uppgift har han haft problem att presentera ett hållbart alibi för mordkvällen. Han medger att han befunnit sig i närheten av mordplatsen. Men han säger att han kom hem till sin bostad norr om Stockholm klockan 23.45, alltså bara en knapp halvtimme efter mordet. Men han hade då i sin lägenhet en kamrat inneboende, en man som spräcker alibit. Kamraten hävdar i en intervju med finska reklam-tv att 41-åringen kom hem först en kvart efter midnatt på mordnatten. Klart är att polis och åklagare åtminstone nu efter gårdagens förhör misstänker att man hittat Olof Palmes mördare, trots att 41-åringen själv nekar. Det bristande alibit, mannens tidigare kriminella karriär, hans inställning till Olof Palme och det faktum att detaljer i mannens signalement väl stämmer överens med vittnesuppgifter om mördaren. Det är en del av förklaringen till polisens och åklagarnas intresse för honom.
Reporter här var Rolf Stengård.
Och nu har vi den 5 april 1989.
Idag meddelade alltså åklagarna att 41-åringen som misstänks för mordet kommer att åtalas. Misstankarna är så starka att han måste ställas inför rätta, säger biträdande riksåklagare Axel Morath.
Ja, vi har gjort en bedömning av den bevisning som finns i målet i nuläget och kommit fram till att den är av den styrkan att den motiverar ett åtal, och då ska vi fortsätta framåt efter den linjen.
Har det varit svårt beslut att fatta?
Det har ju varit det är ett stort material att gå igenom och överväga, så att, och det gäller ju att göra det på ett noggrant sätt, så på det sättet har det tagit en viss tid att fatta beslutet naturligtvis.
Ja, idag meddelar alltså åklagarna i palmutredningen att de tänker åtala den 41-årige mannen. De begär samtidigt att han ska hållas häktad i ytterligare 2 veckor i väntan på att mordutredningen blir klar. Det är alltså inte ett slutgiltigt beslut om åtal som idag fattats. Utredningen är som sagt ännu inte klar. Så sent som idag på förmiddagen fick mannen delta i ytterligare ett konfrontationsförhör. Och det kommer troligen att ta ytterligare en månad innan ett slutgiltigt beslut i åtalsfrågan kan fattas. Men misstankarna mot honom har under häktningstiden stadigt förstärkts, menar polis och åklagare. Och trots avsaknaden av teknisk bevisning tror förundersökningsledaren Axel Morath att den bevisning som finns idag räcker för en fällande dom i domstol.
30 maj 1989.
Den 42-årige man som nu åtalats för mordet på Olof Palme har för första gången hörts i en intervju där 42-åringen bland annat fick frågan om han är mördaren.
Det är alldeles fel.
Jag vill alltså uppmana
mig... Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det för mig. Tala om det här, eller gör det du, Helin. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme.
Förhörsledaren frågar sedan om när mannen egentligen lämnade spelklubben Oxen och om han inte ljuger när han hävdar att han somnat på pendeltåget på vägen hem.
Det är inte så. Han måste blanda ihop några andra kvällar. I så fall.
Har han fel?
Han har fel. Jag åkte med tumme i pendeltåget in och åkte samma väg tillbaka. Alltså. Det är ju en evig olycka att jag var där i den där förbannade kvällen.
Den 27 juli 1989.
Ja, och här har tingsrätten alldeles nyss meddelat sin dom i Palmemålet. Domen är att 42-årige Christer Pettersson från Sollentuna utanför Stockholm döms till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Två ledamöter i tingsrätten har varit skiljaktiga, nämligen lagmannen Carl Anton Spak och chefsrådman Mikael av Geijerstam.
Och så sensationellt den 12 oktober 1989.
Ja, efter tre överläggningar fattade alltså Svea hovrätt idag i full enighet beslutet att Christer Pettersson omedelbart ska försättas på fri fot. I beslutet säger hovrätten att utredningen i målet inte är tillräcklig för en fällande dom, och det betyder helt enkelt att hovrätten underkänner bevisningen mot Christer Pettersson. Exakt vad som varit avgörande för rättens bedömning vet vi inte ännu, och det kommer att framgå av formuleringarna i domen som meddelas den 2 november.
Och så nya turer i misstankarna. Här kommer en från Italien. Och det är daterat den 23 juli 1990.
I ett brev till Italiens premiärminister Giulio Andreotti ber landets president Francesco Cossiga att kontakt tas med USAs och Sveriges regeringar med anledning av påståenden som framfördes tidigare i månaden i ett italienskt tv-program. Där framträdde en man vid namn Dick Brennecke som påstod sig vara tidigare spion för det amerikanska underrättelseväsendet CIA. Mannen anklagade CIA för inblandning i olika terroristdåd i Italien på 70-talet i samröre med den då hemliga frimurarlogen P2 som avslöjades som en stat i staten i början på 80-talet och som förbjöds efter en av de största skandalerna i Italiens moderna historia. Enligt vad den påstådda CIA-agenten avslöjade i det italienska tv-programmet är den nu förbjudna frimurarlogen inte alls avsomnad, och han framförde bland annat anklagelsen att logen P2 med det amerikanska underrättelseväsendet bakom ryggen ska ha varit inblandad i mordet på Olof Palme. Italiens statsöverhuvud har tagit mannens utsagor på så stort allvar att han nu begär en utredning i en framställan till landets premiärminister. Titti Nylander, Nicosia.
Uppgifterna kommer alltså från ett italienskt tv-program som sändes i juni och i början av juli. Men Palmeutredningens chef Hans Ölvebro säger att det är ett av tusentals tips, och han tycker att trovärdigheten sjunker när uppgiftslämnaren inte vill tala med polisen.
Vi vet ju inte exakt vad som sades vid den här tv-programmet. Men uppgifterna är ju kända sedan flera år tillbaka. Och de finns i utredningen. Och vårt problem är att den som påstår det här inte vill ge sig till känna till någon myndighet eller till en polis och prata med honom.
Har ni sökt honom?
Ja, vi har väl via de journalister som har haft kontakter eventuellt framfört att vi gärna pratar med personen i fråga.
Har ni sett tv-programmet?
Nej.
Varför inte det?
Jaha. Det kan man ju fråga sig.
Det faktum att en president skriver ett brev till sin premiärminister och kräver att det ska tillsättas en juridisk kommission. Gör det att det hela blir så att säga tyngre, eller hur ser du på det?
Nej, det vet jag inte, därför att jag vet ju inte på vilken grund han har fattat sitt beslut.
Kan det vara så att de italienska politikerna har uppgifter som den svenska polisen inte har?
Nej, jag kan inte uttala mig om det, men vi får avvakta och se vad som står i det här, eller vad presidenten känner till.
Hans Ölvebro, chef för Palmeutredningen, Åsa Stibner, intervjuade.
I samband med Mellanösternkrisen i augusti 1990 så uppsnappade jag från dansk tv en intervju med en svensk forskare. Tyvärr så missade jag namnet. Han angav i alla fall klart och tydligt att det var Iran som var den mördande parten.
Och medlarrollen har bestått och består fortfarande bakom kulisserna. Sverige har aldrig sålt vapen till Irak, men däremot har man sålt illegalt vapen till Iran, till ayatollornas Iran en gång i världen. Och Olof Palme stoppade egenhändigt 1985 vapenexporten till Iran. För det blev han som belöning, enligt en nu ganska dominerande teori, skjuten av Iran. Det är möjligt att Hussein minns det och vet det. På det sättet kan man säga att Sverige kanske kan spela en roll som medlare om Hussein behöver en neutral stat som medlare. Och då kan man lite paradoxalt hoppas att svensk diplomati i fortsättningen kan spela en roll för den danska gisslan i Irak.
Prisen på bensin och olja stiger igen här hemifrån i morgon, och Saudiarabien vill inte sända mer olja på marknaden, selv om man ellers hade lovat det.
Prisen på en liter bensin stiger i morgon med 30 øre. Det är bensinselskaberna Texaco och OK, der nu hæver prisen.